Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle inte jag kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu parasol. Jag bytte till goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matta. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska sitta där och snurra lite, det är bra för mig. Jag som blir så lätt rasslig. Ska snurra runt lite där. Bra för barnen också.
Det kommer
också
bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så här lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja, ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ah. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Hej och varmt välkomna till Inte din morsa.
Ja, påsken.
Ja.
Jag kom på en grej, vi hade ju en middag hemma på skärtorsdagen.
Mm.
Och sen när lördagen kom så kände jag såhär, nej men nu har påsken pågått i typ 3,5 veckor. Det var inte så smart faktiskt. Nej men det var inte det, för att då nu är de inne på sitt femte ägg som de ska leta efter.
Frasse sa det att det var galenskap. Ja. Han hade så mycket godis, så mycket ägg.
Nej, nu ligger de där i såhär överflödets tidevarv i bilen, så här, drappar omkring, ligger på golvet, det är ingen som orkar bry sig. Man orkar bry sig om ett, max två ägg.
Mm.
Så att jag tänker det, note to self, nästa år, torsdagen får vara liksom en vardag.
En vanlig dag liksom.
Ja. Mm. Mm. Jag har ätit mycket gott, jeansen sitter lite som en skruvstäds. Det är liksom står fritt från, vad ska man säga, julbordets excesser, att det blir, att man liksom får panik att man tar 400.
Att byta ut liksom fläsk mot lamm är ju en, det är en vinnare.
Det är en vinnare.
Alltså, jag tycker påskmaten vinner över julmaten alla kategorier. Det är, man får behålla sillarna, gubbröran, laxen och allt det där. Men sen är det bara liksom, det är lamm och det är vitlök och det är rosmarin och det är urter och så här. Alltså det är
osta, så gott. Osta, pajor, ja. Jag var tänkte på det när jag var så här, allt funkar. All... 19 så här restostbitar, jag bara, allt går.
Ah.
Så är det ju.
Fan vad gott alltså.
Och det är ju lite så, jag tänker att kläder, färger, smycken, the more the merrier. Det, allting funkar ju nästan om man har tillräckligt mycket blandning.
Mm, mycket av allt.
Vad har du gjort?
Nej, jag har faktiskt chillat. Jag har haft en väldigt lugn påsk. Jag tycker att det, jag gillar påsken, den är kravlös. Och den blir liksom oftast bra. Det, liksom, jag har firat påskar där man bara så här skitit i alltihopa och dragit till Berlin. Jag har firat påskar när man bara så här in i stan och går på bio. Jag har inte någon stark så här känsla av att det måste ske på viss... Drar man upp till fjällen så är man där och kanske liksom har man... haft sinnesnärvaro att ta med sig en liten fjäder och stoppa i något litet så här, du vet, provisoriskt ris. Men det är inte alls den här mastodontiska idén i mig att det måste ske på vissa sätt som jag känner inför julen. Så att jag tycker påsken är ashärlig. Jag gör två grejer varje påsk. Och det är att jag lagar lamm. Jag älskar lamm och köper ju lamm från våra grannar. Så jag gjorde en lammstek och den var så jävla god. Och det är verkligen en uppmaning till er alla där ute. Att köp lammlådor av närproducerade, alltså bönder. Det finns överallt. Ni kan gå med i så här Facebookgrupper med så här, allt från lammlådor, köttlådor. Bara sök på det. För att det är någonting helt annat än att gå till sin lokala matvarubutik och handla liksom, något random lamm. Alltså det är så jävla mycket godare. Så att, det gjorde jag, och potatisgratäng, gjorde ett nytt recept. Som jag,
gjorde du?
Ja, alltså den blev så jävla god. Man kokar upp mjölk, grädde och vitlök.
Mm. Inte lök?
Och lite salt och peppar. Nej, jag bara följde det här receptet. Det var en kock som jag följer som bara gör så här bara. Och sen så skivade jag tunt potatis och lät det sjuda i den här mjölkblandningen i 20 minuter. Och sen i med det i en gratängform och på med ost. Och alltså det var den godaste potatisgratäng som jag någonsin har lyckats åstadkomma.
Fluffig.
Ja, den var så krämig, så jävla gott. För stärkelsen löser ju då ut i mjölk- och gräddblandningen när man sjuder det. Mm. Så den blir så här perfekt krämig och men så jäkla god var den. Så att, det har varit mat, och sen gör jag också min lilla ägghunt då, som jag har gjort med alla mina barn. Och de är ju så här, ska det bli, även de stora är så här, det blir väl samma äggjakt. Mm. Gulligt att de vill
jakten. Älgjakten som jag döpt den till. Att det är verkligen som Pavlos hundar. Där man säger kör! Mm. Och det är så roligt. Det är så här, det mänskliga liksom, beteendet när man går ihop i grupp. Inte så stannar och liksom tänker sig, kan den finnas här nära?
Mm.
Utan alla bara springer som att det vore liksom...
vilda djur.
Ja, det är bara som en given signal.
Jag är ju lilla advanced, att det är liksom olika ledtrådar i olika små ägg, och så leder det till slut till den stora skatten.
Mm-hmm.
För de måste liksom tänka lite. Nej, men det var jättemysigt. Och sen har jag bara hållit på med hästarna och gottat mig. Och haft det skönt. Och varit ensam med Micke är i Frankrike, så jag har varit hemma ensam med Fox. Jävligt mysigt. Han har lärt sig skriva.
Har
han? Mm.
Stable.
Mm, väldigt kul när de är så här, jag minns det själv, när man hittar bokstäverna och kommer på det, man bara knäcker koden. Mm. Hur kul man tycker att det är. För vi höll på med postkort, det var då det lossnade. Och så var han så här, han älskar att göra bus också så här. Så här, hur skriver man prutt?
Mm.
Hur skriver man snopp?
Mm.
Så liksom han
alltid denna snopp.
Alltså jävla kul. Så det är liksom så här, det är busorden, fulorden. Hur skriver man fuck you? Så jävla kul. Så att, jättemycket olämpliga postkort som han liksom tänkte att han skulle pranka lite mer. Så, men, en lite mer modern typ av postkärring.
Ja, jag fattar. En fuck you, fuck off.
Men det var liksom väldigt bra sätt att få ett barn att vilja lära sig skriva, måste jag säga.
Man ska inte så underskatta liksom fula ords påverkan. Det har ju alla i alla tider tyckt varit kul. Jag tänkte
det är klart att man vill kunna skriva
Vad är Pompeji? Och var i det gamla horhuset i Pompama.
Utanför Napel. Nej. Det ligger ju Pompama. Ja. Det är helt sjukt. Det är ju verkligen så här... Men tycker jag när man får en sån där helt rysning längs ryggraden av liksom historiska vingslag. Att så här, vi är här och det var så länge sedan. Men det känns ändå som att det var igår. Alltså det känns som att det var nu.
Det är någon sensationell känsla i kroppen när liksom tiden har fryst i ett ögonblick. Ja. Kom du ihåg när de hittade den där minikini-mammuten?
Ja.
Ja, hårig.
Ja, helt typ.
För man är alltid så här ser de ut.
Ja.
Och det har man ju kunnat liksom, ja, men, förstå. Dels genom liksom, att man har fornritningar och även att man nu så snyggt kan göra liksom, 3D-bilder. Men att den bara låg där och var liksom...
En hårig jätte.
Ja, som var som på bild, som vi har föreställt oss dem. En hårig liten fjärthundvalp med bed till liksom... Eller de här örtglismann... Ja, men det är ju så häftigt när liksom, precis i den sekunden så dör de precis på det stället där leran är hög, fluffig och tar vi
så här, pH-värdet bara bevarar allting så att man blir som en så här,
ja, där ligger de
forever.
2500 år senare med sin lilla pil, liksom sin lilla flis svärd och bara så här, det är liksom, det är ju helt otroligt.
Bockhornsmannen, ja. Bockklöver, bockhornsmannen.
Urkskyl, isman, vad heter. Nej, men det är väldigt fascinerande. Så kan jag känna inför gamla fotografier också. Att man säger, du fick vara med på en bild hela ditt liv. Då blundade du. Synd. Du fattar.
Ja.
Det kan jag älska.
Alla när ser ut som så här demoner typ, ja, också, på så här gamla bilder. För de är så här rädda för hela fotoögonblicket samt enorm panik över hur de ska porträtteras. Så att de är så här helt anspända i ansiktet, så här uppspärrade ögon ofta. Så här.
Då ser någon så här med ADHD som ler typ.
Ja, alltså, det enda som ser normal ut. Som bara fick feeling.
Hade du alltid så här... Men gud, hur vågade hen le när alla andra skulle vara? Ja. Nej, men brukar inte du tänka... Jag kan tänka på det varje gång jag ser en så här bild från... Men några som gifter sig eller några polare som sitter och snackar från 1820-talet. Jag bara, men gud, de ser ut exakt som oss.
Ja.
De har samma leenden, de har samma frisyrer. Det är att man hela tiden tänker sig att så här, historien är någonting helt annat än vi. Men det är klart inte är.
Det gör ju mycket till, tycker jag, när de färgsätter gamla filmer samt liksom justerar hastigheten, för de är alltid filmade i något format som gör att de är så här, rör sig.
Vänta lite här, så hittar den här Venedig och Sickan.
Så drar de ner det och färgsätter. Just nu så har det ju, till minnet av förintelsen, så har de ju massa dokumentärfilmer som låg uppe under våren, eller gör väl fortfarande på SVT Play. Och då har de just tagit så här filmerna från när det klev i land massor med judiska flyktingar. Från, jag vet inte, ja, de klev i land i Malmö tror jag. Det var liksom i Malmö de landgjorde. Och så ser man liksom så här horder av kvinnor som kommer av båtarna.
De vita båtarna.
Ja, och, som är, det, och då är det liksom färglagt och det är så här korrigerat tempo. Det känns ju som att så här... För att annars tycker jag verkligen att de där filmerna kan göra att det känns så pass avlägset så jag kan inte känna mer. Det är liksom allt det som vi har sett om andra världskriget är väldigt mycket den typen av så här dokumenthandlingar som gör att det är så här, jag kan inte riktigt tänka att det där har hänt.
Nej.
Och också språket som omger berättelsen på något sätt kan göra att det känns väldigt avlägset.
Mm.
Så när någon lyckas göra det mänskligt och på något sätt får att landa i vår samtid, då blir det ju
begripligt.
Alltså det blir så jävla obegripligt obehagligt då på ett sätt, men jag tror att det är ett måste för att vi ens ska känna kring det, annars så är det bara som en enda stor upprepning av någonting som känns helt overkligt liksom.
Men jag tänker också att det svartvita liksom, bildmässiga har ju också på något sätt satt sig i oss som någonting allvarligt. Ja, men med lite hemska undertoner när katastrofen var nära. För just som du säger, så gamla journalfilmer, de visar ju oftast till exempel en fredssituation eller en krigssituation.
Mm.
Det var ju då människor samlades runt liksom radio eller sen när tv kom eller propagandafilmer. Det var ju så här, Hitler har kommit till Normandie och ja, liksom hela tiden panik. Och den är lite försnabbade också, gör ju att man automatiskt sätts på någon stress. Jag pratar lite så här, det är som att de refererar hela tiden.
Ja, precis. Och att det är någon slags undantagstillstånd. Jag ser en serie nu som heter The New Look. Det är en ny serie som handlar om Dior och Chanel under andra världskrigets sista år. Och den utspelar ju sig under när Paris är ockuperat av tyskarna. Och det är ju också så här, jag bara tänkte väldigt mycket också på pandemin och att vi är såna adapters, vi människor. För att Paris är liksom ockuperat av tyskar, och det som hela serien handlar ju om, hur Dior och Chanel förhåller sig till ockupationsmakten. Att Chanel då blir ihop med liksom en tysk nazi underrättelseofficer typ. Mm. Och börjar göra business med tyskarna på olika sätt. Och ja, bor kvar på Ritz, som då är något jävla tyskt så här nazitillhåll. Och Dior, hans story är att hans syrra är en del av motståndsrörelsen. Och blir tillfångatagen av tyskarna och torterad och skickad till koncentrationsläger. Och hur deras då respektive karriärer växer fram. Hur Dior faktiskt blir the new look. Alltså hur han blir så älskad och hyllad. Och Chanel blir extremt hatad. Men hon är ju, det är ganska fascinerande att tänka på hur hon har lyckats tvätta sitt varumärke.
Verkligen.
För att, sjukt spännande. Bra serie. Välgjord. Juliette Binoche spelar ju Chanel. Och men framförallt tänker man mycket på att så här, men gud, ja, livet, life goes on. Mm. Även när det är så här ockuperat av nazis, så är liksom Paris alive and cooking typ, och folk ser till att klara sig i alla fall. Mm. Men att det är också så här, 4 år senare så är det tillbaks till sina glansdagar, precis som innan kriget. Mm. Lite grann som med vår pandemi också. Det är helt bizarrt att tänka, just det, nej, det var ju 2020, det fick inte gå ut.
Ja, men det är typ ett par år sedan.
Med om det här.
Jag vet, nu är det borta.
Nu är det bara så här,
gamla krigstiden typ.
Nej, men det är så sjukt.
Minnet är så selektivt liksom. Det är så väldigt vad det ska fästa sig
ut. Och att när vi inte kan påverka det, utan det bara är så här, vi måste bara förhålla oss till det. Då är det som att det typ inte skadar oss på samma sätt. Heller. Eller jag känner mig inte skadad av pandemin. Liksom.
Nej, inte jag heller.
Jag känner bara att så här, ja, det var några år när det var lite tråkigt. Men liksom, man har ju pratat om en hel generation ska liksom bli helt skadad av det här. Men jag kan
men
inte
vi var ju också skonade.
Liksom. Ja, men det var vi, men jämfört med resten av världen. Italien, men det var ändå Spanien sjukt när Olga tog studenten. Ja. Och det var så här, vi fick inte vara på skolan. Vi fick stå liksom utanför några jävla stängsel när de skulle springa ut. Och man fick inte hälsa på varandra. Familjerna skulle stå så här med 5 meter emellan varandra. Det var inte klokt. Nej. Och vi hade liksom, skulle ha en studentfest och bara kände så här, vi kommer typ bli, jag menar så...
arkebuserade.
Ja, för att vi ska ha en fest nu. Mm. Bara, vi måste ha en utomhus, folk får inte gå in. Vi måste ha liksom handsprit. Vi gjorde liksom någon typ av mat som skulle då kunna ätas liksom, utan att folk skulle behöva beröra. Men det var
jag har fortfarande inte använt handsprit på hela tiden, här, trots det. Men det är intressant det där. Men jag tror att de ockuperade länderna, de klarade sig på det sättet att vad ska jag säga, mycket handlar ju om yta. Det är ju samma sak om en människa blir sjuk. Mm. Så länge utseendet är intakt så känns det inte... Alltså,
ja, så känns det inte så farligt.
Nej,
att Paris ändå fick behålla sitt Eiffeltorn.
Precis.
Och sitt Ritz. Och
ja, jag tänker London.
Ja, herregud.
Ja, nej, men jag tycker att det är intressant att den mänskliga, selektiva... liksom, ja, hur vi själva sorterar. Och det är ju ofta som till exempel känslan skam.
Mm.
Eftersom den så himla ofta... eller alltid är... går hand i hand med en situation oftast.
Mm.
Att man känner skam för någonting man gjort. Så är ofta så här, känslor av skam och minnen av det är väldigt så här fastätsade.
Mm.
Det är mer så här, mellanjörkslivet kommer inte så mycket ihåg. Men det är också som ADHD-minnet är ju så här, man har ju liksom, man är ju som en häst. Man bara, ja, det var ju när morfar kom in, han är ju... liten skorpa där på kinden, du vet. Alltså, jag kommer ihåg med mina killar dejtat och bla bla. Men när jag ska liksom logga in på Blocket så är jag bara så här. Men jag bara bloggade in för 3 minuter sedan. Hade jag Dante Mos med ett stort del, litet det. Och så får jag testa det, så får jag vänta liksom tills jag får någon kod och hit och dit. Det är bizarrt. Men jag måste säga, Chanel. Smart lady.
Jag vet inte hur smart.
Jo, men alltså med washing, nazi-washingen.
Ja, men så här, business-wise quite smart. Men hon var ju också ett exempel på en person som var så djupt ensam.
Mm.
Alltså inga egna barn. Och det behöver man ju inte vara ensam för att vara barnlös. Men liksom att hon sen också tydligen verkligen dog så här förbittrad.
På Ritz.
Ja, hon bodde liksom på Ritz hela sitt liv. Och var, så här, till slut så var det ingen som orkade umgås med henne. För att ändå hon satt och var liksom ältade sina... Så här, hur liksom folk hade utnyttjat henne och hur hon liksom hade blivit så... Ja, men... Otroligt intressant livsöde förstås. Liksom en person som bara så här, tar sig från... Vad ska man säga, gatan. Gör den där klassresan som hon gör. Gör det som ensam kvinna på 20-talet. Liksom. Och att hon också... Sen, alltså hela couturevärlden med Balmain, Dior, Pierre Cardin. Men också att det är en väldigt, det är en gay-värld.
Ja.
Hela gänget är ju gays och hon är liksom, hon bara står utanför allt det där. Och är som, alltså har som en egen jävla enklav av hela couturevärlden och vägrar förhålla sig till deras material. Och, alltså hon var ju den första som använde jersey, alltså sånt som är stretchigt och som ska vara bekvämt. Och sen återgår ju liksom Diors, hela hans mode från 50-talet och framåt är ju liksom de här timglas från hennes liksom, att du ska bara kunna se ut som vilken man som helst och röra dig fritt. Så bara, nej, men nu ska vi tillbaka till att vara liksom dock.
Snöra åt med stora tyllkjolar.
Ja, med stora tyllkjolar och så här raka linjer. Du måste vara så här liksom djupt anorektisk och ybervacker liksom. För Chanel var ju inte särskilt snygg. Alltså,
hon var i och för sig ybersmal. Det var ju det enda hon tjatade om. Man kan inte vara tillräckligt ung eller tillräckligt smal. Nej. Men i en gayvärld också, om man ska bli accepterad som kvinna, om man ska tänka på sådana referenser, så då var det ju också platt bröst, ingen röv.
Mm.
Så man anpassar sig ju efter liksom det kontextet man är. Men jag gjorde ju naglarna här.
Mm.
Eftersom Katrin Sutomerska sa åt mig att jag kommer aldrig få en...
Kar.
Ja, rätt sorts kar ska vi säga.
Ja.
Den hon och jag är ute efter.
Jag vet inte om du är ute efter samma kar som henne.
Ja, men du är känner Katrin. Vi tar hon for granted. Och då Maria som äger det, hon har bara anställt tjejer, kvinnor från Ukraina.
Mm-hmm.
Så att hon som gjorde mina naglar då är från Ukraina. Och tjejen som är frisör är också det. Så att de satt ju och pratade och kollade på liksom någon nyhetsuppdatering och så här. Och där kände jag igen det vi pratar om, att man ska sätta människor i olika offerroller.
Mm.
Som de liksom... Ett, inte har bett om. Två, som du säger, man vänjer sig vid allt. Allting blir en vardag.
Mm.
Så jag var så här, du vet, med oh, how is it with your parents? Are they still there? Typ. Ja, men jag ville ju vara så här förstående och gullig och inte så här en bortskämd svensk som gjorde naglarna, du vet.
Ja.
Hon bara, du vet, kollade på mig så jag vet inte. Så, nej, men de bor kvar där och det är min syrra också. Ja, då de... Det är deras vardag. Hon tyckte liksom att det var en icke-fråga.
Mm.
Nu hade hon lyckats fly, för hon hade sin dotter och tänkte sig, jag kan inte vara kvar där. Men hon sa, alla hjälps åt och det finns mat. De har ju ingen el, liksom. Det är ju jobbigt i och för sig. Men ja, och då blev det så här, ups, tvätta tungan. Så, nej, hon satte inte alls det här i någon så här offerrollskontext.
Mm.
Jag var så här, when will the war be over? Hon var så här, men vem vet typ? Nu får vi bara fortsätta att leva på.
Ja.
Okej. Nej, men du vet, det är väldigt intressant som när människor blir sjuka.
Mm.
Också att man avkräver dem att de själva ska liksom försätta sig i den här offerrollen och bete sig på ett visst sätt.
Mm.
Då får du sitta och vänta in döden nu, ungefär.
Nej, men ja. Jag förstår vad du menar. För att det är en av mina nära vänner. Jag satt faktiskt och pratade med en kompis om det. Att så här, men gud, tänk att man... Att alla är friska och alla är så här, det är liksom inte... Det är så här, att föräldrar börjar dö nu i vår ålder. Det är liksom hyfsat normalt. Mm. Det är ju. Det är liksom livets gång. Men sen det här att vänner kommer liksom insjukna och dö alldeles för tidigt. Liksom inte får leva sina fulla liv. Jag minns det präglade faktiskt min barndom. Jag minns det... För att mamma var så otroligt drabbad av det. Hennes allra, allra bästa vän, som hon lärde känna när hon var 15, tror jag, eller 14. Hon fick bröstcancer när jag var 6 eller 7. Ja, som foxen. Och levde väl med det kanske 1 år. Och sen gick hon bort. Jag minns det som att mammas hela värld liksom bara rasade. Det var liksom större nästan än när min egen morfar dog. Eftersom och han dog ganska samtidigt, men han var ju 85 och hade problem med hjärtat. Och det var så här, det var helt väntat. Det var ingen som var chockad överhuvudtaget. Mm. Han hade hjärtsvikt och han var ju verkligen i dödens väntrum sista året av sitt liv. Men med mammas bästis så var det ju liksom, det var en sån jävla katastrof för
mamman. Hon kan ju inte ens varit 40 då.
Nej, de var ju ja, men 35 då, båda två. Men det har jag varit förskonad från tills nu, när en av mina nära vänner då har fått ett jobbigt sjukdomsbesked. Och att det, jag håller med dig, det finns så här förväntningar tror jag från omgivningen. Jag tycker bara att det är så fascinerande att dels att det känns som att om man får grovt generalisera, som att svenskar är väldigt alienerade från sjuka människor och människor som är i närheten av döden. Det är som att vi liksom bara inte står ut med det typ. Alltså det finns inte plats för det, vi vet inte hur vi ska göra kring det. Och jag, lite grann som jag kände med Filip och Fredriks film, att jag är så här, men gud, alltså den har ju blivit unisont hyllad. Ja. Men min upplevelse av den är ju bara så här, det är precis det här draget jag ser. Folk är så jävla rädda för åldrande och död, så att man tycker liksom att så här, wow, tänk att det är någon som pratar om det här.
Vi har en längtan.
Ja, vi har en längtan.
Jag tror vi har det.
Ja, vi har nog det. Det är ju någonting som saknas i vårt samhälle, att liksom få vara nära de här personerna. Att vi liksom också kanske skäms över att vi så här, har packat in våra gamlingar på så här, statligt finansierade vårdhem för att typ slippa ta hand om dem.
Pappa alltså, har ju blivit deprimerad.
Ja, men det är bara, så jobbigt
ja, vad
för
konstigt.
Mig nu.
Ja.
Alltså, så här, nu har han blivit
brorsan
dement.
Hjälper inte till och här sitter jag. Och, ja.
Nej, nu måste han flytta och det är bökigt och det är mitt i livet och man orkar inte. Och, så här. Och samtidigt så är det ju någonting som är så otroligt vackert att få ta del av om man liksom pallar med att göra det bara. Det är en del av livet. Det är helt sorgligt att tänka sig så här. Nej, de där sista åren, jag hörde också ofta tycker jag när man resonerar om dödshjälp, att så här, det är ju inhumant. Våra husdjur, de får i alla fall dö när det är dags, att man slipper vara ett så här vårdpaket och att man har liksom idéer om att människor som befinner sig och är väldigt försvagad av sjukdom, att de typ inte kan se något värde i sitt eget liv. Vilket ju är så, liksom, nej, ingenting kunde vara mer fel. Jag älskade det när det var liksom ALS, apropå Börje Salming och även Björn Nattiko, liksom, att det var läkare som gick ut och var såhär, men snälla, och kom till ett hospice liksom, och träffa döende människor. De vill inte alls liksom ha dödshjälp. Det går att liksom dö och gå in i döendet på ett värdigt sätt och ha livskvalitet ända in till att man inte ens klarar av att ta ett sista andetag. Och det är någonting som vi kanske inte ens kan ta ställning till förrän vi själva är där. Så därför är det helt meningslöst att vi som inte är döende ska hålla på och resonera kring vad man ska ha för eventuella rättigheter eller inte.
Det är vår egna rädsla för döden. Det som du säger, innan när vi fortfarande var ett kristet samhälle, då låg ju de döda människorna i sin kista, sminkade och fixade till sista färden, finkostym. Men det har ju varit liksom, men det har ju varit vår, vad ska man säga, religiösa idé genom årtusenden. Ja, men kolla Egypten. Ja. Alla de här gravarna, herregud vad mysigt de skulle ha in the afterlife.
Ja.
Det var liksom, man fick till och med döda lite slavar. Ja, men, och barnen var med och hundarna och hästarna hit och dit. Det var så otroligt mysigt de skulle ha det efteråt. Och då är det klart att liksom döden blir inkluderad på ett annat sätt när man tror att det finns någonting mer. Jag tror att det är vårt samhälle, vi tror inte på att det kommer bli något mer. Och när någon påminner oss om då att det kommer ta slut, då är det liksom någon panikartad känsla. Nej, bort med de där som kanske inte kommer fortsätta leva. Nej, jag håller med. Igår så skrev ju Jennifer Garner, skådespelerskan som förut var gift med
Ben Affleck.
Ben Affleck. Men sympatisk skådis tycker jag. Så här, lagom på något sätt. Hennes pappa dog igår. Han var 85 år och hade varit en superbra pappa. superbra man, härlig, ja men korrekt, ja men allting liksom. Det fanns inte mycket att klaga på. Så skrev hon då, hon skrev liksom inlägget med lite humor. Mm. Och då studsade jag lite. Det är så ovanligt. Hon sa, vi satt och höll hans hand och sjöng för honom ända in liksom, i pärleporten typ. Mm. Vet inte om det var det som gjorde att han liksom valde
att lämna.
Ja, eller om det bara var att det var så. Och då tänkte jag, vad ovanligt att anta liksom, ja men den estetiken att säga, hej då pappa, så, sorry, vi kanske sjöng det till döds. Men så sa hon, jag vet att sorgen kommer komma för att, men liksom kom igen nu. Kan vi vara såhär reasonable? Han är 85 år, har fått vara frisk, har levt liksom bästa livet, fått bästa vården. Mm. Här är lite minnen och lite bilder så här. Nu ska vi bara glada för det.
Mm.
Istället så här, han är 293 år och liksom har inte kunnat prata på 10 år. Men sorgen är djup. Nej, det ska den inte vara. Mm. Vi ska vara glada, vi ska fira att människor har fått leva ett fullgott liv. Mm. Och vara friska.
Ett
och fått...
långt härligt liv.
Ja, det är ju som, ja, men ta Mexiko. Där firar man ju liksom varje år med stora liksom, festivaler och parader. Du vet, de här skeletten. Man gör någonting så här, ja. Och det, jag håller med om det. Till exempel min mamma fick ju inte det. Hon fick inte leva ett fullgott liv. Liksom, det är klart att det var så jävla sorgligt.
Mm.
Men som lite... min pappa också så här, vad var det för liv han levde, han var lite igenkloggad, han kunde liksom knappt andas, ja det kanske ändå var bra.
Jag tror också att man försöker hitta någon mening i hur den blev, men jag kan ändå känna en stor sorg, alltså eftersom jag har jobbat i äldrevården, jag kan verkligen se att du kan vara otroligt nedsatt men ändå älska ditt liv, alltså du kan du kan vara både rullstolsburen och liksom sängliggande och delvis förlamad och stroke-drabbad och ändå älska livet.
Mm.
Och det kan jag känna också en viss sorg över. Det är en dubbel sorg på något sätt. Man har förlorat sin förälder i tidig ålder. Liksom, att man inte fick ta hand om dem.
Mm.
Fan vad jag skulle tycka att det var underbart att få göra det. Liksom, att få sluta den där cirkeln med sin förälder. Att hon tog hand om mig, nu tar jag hand om dig.
Mm.
Alltså det är ju, att få leva så pass länge är ju helt, det är ju magiskt på något sätt. Att, att vi människor faktiskt, om vi har tur och lycka, får leva så långa liv. Att vi kan få sluta cirkeln med vår egen avkomma på något sätt. Mm. Men samtidigt så är det klart att man inte är mer än en adapter som försöker se liksom en mening i att det blev bra ändå. Det blev liksom, för det kan jag tänka med mamma också. Jag tänker framförallt för att jag vet ju att hon själv resonerade kring, hon jobbar också mycket i äldrevården. Hon var så här: nej, jag vill inte det här. Hon och hennes syrra hade ju liksom ett löfte till varandra. Hennes syrra var ju distriktssköterska. Hon hade ju koll på liksom hur man kunde så att säga ta livet av sig smärtfritt. En överdos av insulin. Så de hade ju en så helt makaber.
De var rädda.
Ja.
The big spruta.
Om jag får liksom Alzheimer, jag vet att Alzheimers eller liksom att få någon så här grav demens.
Nej, det var mammas, nej, men då vill, liksom, nej, absoluta, det känner jag med bort,
ja, bara. Nej, men det vill hon inte bara.
Cut my head off.
Ja, men och det, så var de båda två. Att så här, blir, är det där vi kommer landa? Då. Samtidigt så vet jag ju att min moster vårdade ju liksom min mormor Ester som en liten fågelunge hennes sista år i livet, och hon var ju dement. Hon blev ju 91 tror jag. Och hennes sista kanske 2-3 år var hon ju liksom, ja men mer död än levande. Mm. Alltså hon var inte glad i livet, så kan man säga.
Nej.
Hon uttryckte dödslängtan varje dag.
Det var inte glass och ballonger på 92-årsdagen.
Nej. Jag kommer ihåg att hon satt och sa, och vi liksom lurade i henne så här portvin och alkohol för att se om det kunde liksom pigga upp linsandarna.
Ta den här nappflaskan.
Nej, men och de hade ju humor, mina mamma och hennes syrra. Men just att liksom hon var inte glad i sitt åldrade liv. Och hela hennes liv gick ut på också vara en så här, en omhändertagerska, apropå att liksom, beroende på vad man har för roll i sitt liv. Hon kunde bara inte bli sams med att hon inte var en så här person som stickade raggsocker, lagade mat, var igång, hjälpte andra, utan att hon själv bara satt som ett kolli utan liksom livsuppgift. Mm. Och inte såg bra och inte hörde bra och inte liksom, ja, nej, hon var inte glad i sin ålderdom.
Det för mig, ja, smidigt sett in på min nästa spaning.
Ja, give it to me.
Mm. Ronja Rövardotter på Netflix.
Ja, mm. Gud vad, jag kollade faktiskt på första avsnittet igår.
84 tror jag att den första liksom, tv-serien kom med Ronja. Det är ju svårt såklart att så här, överhuvudtaget försöka. Det finns en så här, promotion build från typ 84 där Börje Ahlstedt, Hanna Zettergren och Lena Nyman sitter, ja, men som den familj de var.
Mm.
Och då känner man bara så här, dels, det var 1981 som den filmen började spelas in. Och den filmen, eller den tv-serien på Netflix som kommer ut nu i 12 delar tror jag, 6 delar nu och 6 delar i höst. Den är ju ganska, liksom, vad ska man säga, trogen liksom, i sitt utseende. Man ska säga, interiör och exteriör. Att det är, liksom, det är de här skogarna, det är den här Mattisborgen och liknande. Men sen har de ju tillfört en liksom, lite mer handling.
Mm.
Vera Vitali spelar någon knäckt. Och det är någon liten by i närheten då som de åker och rövar i.
Mm.
Men den bilden är så legendarisk. Och man känner bara så här, de var så fantastiska i sina roller. Så att det måste vara hemskt att ta över stafettpinnen för de tre skådisarna. Birke lyckades de väl inte superbra med då och har väl inte lyckats superbra med nu heller.
Mm.
Det är väl det för att han ska spela ett mähä lite mer och det är kanske svårt för pojkar i den åldern att göra det. Hur som helst så älskar jag den, det tycker jag är den finaste liksom, filmatiseringen av hennes böcker. Jag tycker den är helt otrolig.
Den, ja, ursprungsronja.
Ja, den är liksom, sen är ju lite så här medberoende kvinnor i borg har man ju för den Börje Ahlstedt liksom. Alex Schulman skrev något så här, hans lynniga liksom, pappa.
Och jag håller inte alls med. Jag älskade ju honom. Alltså, han är ju det man kallar för histrionisk personlighetsstörning. Att han liksom bara så här, alla känslor är så här upphöjda i tusen. När han liksom, och sen är det ju som att han faktiskt är konstant packad, vilket de förmodligen var på den där tiden. Så att det är inte något udda i sig.
Mm.
Och han skriker och han skrattar och han gråter och det är liksom så här, alla känslor är utanpå. Och Lena Nyman går runt och har överseende bara. Och är så här, ditt stolliga fanskap.
Ja.
Men vilket också är så här ganska roligt att han är bara en stolle. Hon tar ju inte honom på allvar överhuvudtaget.
Han är en jättebaby.
Ja, jättebaby, typ mer baby än Ronja. Ja. Vilket ju också...
Låt alltså honom härja på så blir allt bra.
Och det är väl också det som är lite grann den här sagans så här, egentliga kärnbudskap. Ja. Att så här... Jag vet inte, men den är ju ganska manshatisk. Männen är ju bara liksom idioter som rövar, bråkar med varandra. Medan de får, det är ju bara två flickor med. Det är bara Lovis och Ronja. Det är de enda som är helt normala människor. Inklusive Birk är ju liksom en idiot.
Ja.
Han också,
de är också så här, de är rättvisa.
Tror att de ska skydda en, tror att nej, de ska liksom
nej,
spela...
Nej,
de är liksom...
Nej, alltså så här, det som du säger.
Och idioter bara.
Ja,
som man får skratta åt bara, och ha överseende med.
Ja, och det är väl som du säger, det är budskapet så här, förlita inte på pojkarna eller karlarna utan så här, se till att vara liksom
klara dig själv ute på skogen och nu är det dags för henne att gå ut och klara sig. Och jag kan säga så här, är det någon av Astrid Lindgrens sagor som har påverkat mig mest? Jag såg om Ronja, alltså ursprungsronja med folks inför att vi skulle åka till Astrid Lindgrens värld. Och det var ju då jag bara så här, nej men gud, det här är obehagligt. Jag har ju typ så här bara kopierat Ronjas liv rakt av det jag gör. Går runt i skogen ensam.
Mm.
Rider på mina hästar. Jag har typ bara kategoriskt försökt hitta hästar som ser likadana ut som de där. Som är så här ljusa. Den är ju vit, vildtoningen. Alltså så här, de är liksom oklippta mina hästar. Jag tycker inte om hästar som liksom ser så här för stylade ut. Så, de ska vara rufsiga, de ska se ut. Alltså,
omedvetet har du liksom fört ett Ronja-liv.
Jag ser som Ronja också själv.
Och du har ju valt den typen av män.
Ja, jag har överseende med dem också. Alldeles i för hög utsträckning.
Det är verkligen sant, älskling.
Nej, men jag trivs väldigt bra i mitt eget sällskap. Och jag tror ganska mycket också på vildvittror och jag tittar alltid upp och bara så här, nej men det var obehagligt för jag bara, men gud, jag är liksom en produkt av den här filmen typ.
Nej men jag tänker så här, den gärningen som Astrid Lindgren gjorde.
Jag tycker också att mattismän är sexiga.
Jag med. Nanook var ju lite mattisman.
Ja.
Det var lite kagge, det var lite hår. Jo, det var
du
det.
Du gillar också det rufs och det är skägg och det är liksom galenskap.
Ja, man förlåter dem lite lättare för att de är så.
Ja.
Och där då min första big no-no. En smal mattis.
Ja. Och också så här, det första, i den första scenen när lilla bebisen föds, när Mattis, när Skallepär liksom uttrycker sig om, vad jag säger, den här var inte så tung eller något där. Och att Mattis då visar sig vara liksom narcissistiskt störd. Är det någon annan som har en elakt att säga så blir han hotfull. Alltså det är mycket bättre med en histrionisk personlighet som börjar vråla då än någon som är så här latent aggressiv och bara med hot om våld så när det är liksom en liten bär. Nej, jag tyckte det var så, jag bara nej Mattis, that's not you. That's not you at all.
Nej, jag vet, och dels också så här, det måste väl ha hänt någonting med maskör-yrket. Sen 1981. Det har man väl sett i liksom i många tv-serier och film att så här, de som får liksom Oscars och liksom guldbagge för bästa, men de har gjort någonting bra.
Ja, riktigt bra.
Ja,
och de har höjt nivån.
Ja, och
sen 1984 om man
då säger. Menar jag inte 100-åringen som gick ut genom ett fönster och försvann, utan jag menar liksom jag men, alltså helt otroliga verk.
Mm.
Och då kände jag som en Skallepär. Dels så här, Johan Ulveson måste man låta som man är 633 och det gjorde inte alla Nedvall. Han hade sin egen och så mycket svarta tänder som de har lagt in i hans mun. Han kan ju knappast prata för att färgen är inne. Då kände jag det så här, nej, vi måste kunna hitta något annat sätt att göra tossigt hår.
Det var lite tre solar hår över det.
Det var det verkligen. Mm. Och
de har typ återanvänt.
Micke kom dit.
Lånade ut sin tre solar.
Och då blir jag också så här, jag fattar att det har varit en jättebra liksom, maskör, förlåt. Så här, men att, nu kommer vi tillbaka till den, att när de bästa är med, då vågar ingen säga något. Så här, vänta här lite, ska vi ta en liten titt på den peruken som Johan Ulveson har? Det kanske inte blir Kalle Kanon. Sen två då så säger den skådisen som spelar Mattis, han heter
så mycket som Kristoffer Wagelin.
Och han sa det att ja, man får ju försöka att göra sin egen roll.
Mm.
Och det har blivit bättre, men de första tre avsnitten så är det alltså kopierat. Blicken, precis när han säger en viss replik. Ja. Hur han tittar här. Så att det nästan blir så här, nej men vänta här nu. Vi måste kunna göra någonting eget, för annars blir det liksom... vi kan inte bara ligga exakt på att sno någon skådespelers exakta maner.
Mm.
Sen har han blivit lite friare i det. Men, och det är också det att värmen som Lena Nyman har, jag fattar, det är svårt. Men då har de ju valt ett helt annat spår, att ta en kvinna som är ganska cool, men lite mer så här hipster cool.
Mm.
Lite så här, jag kör min skid, du och jag ser varandra, dotrami. Mm. Och så pratar finlandssvenska, och det tycker jag är jättevackert, men det skapar ju än mer distans kanske.
Ja, verkligen. Ja. Också. Och det ställer ju också många frågor tycker jag. Man är så här, men vad gör hon där? Har de träffats där på någon slags
Ålandsbåten?
Så här, hur har hon kommit över liksom vattnet?
Till... Hon simmar över.
Nej, men jag håller med. Jag tycker att det var en konstig cast.
Och Ronja är fantastisk.
Ronja är helt...
Nej, men hon är helt otrolig.
Nej, men det är bättre. Alltså,
hon är helt otrolig.
Så här, no offense Hanna, men liksom...
Nej, det här är en otrolig liten skådis.
Och det är liksom också ett skogsväsen som är så här, precis allt som man tänker sig att Ronja är. Vilket också... För jag försökte vara liksom lite så sträng mot mig själv och tänka så här, nej, men det är jag som är så fast i den här filmen och jag har börjat bli liksom gammal och bergfast i så här ska det vara rutin.
Nej, jag håller med.
Nej, det är inte det handlar om. Utan nej. Det är verkligen så. Ronja, jag köper helt och hållet den nya Ronja.
Ja,
men jag
otrolig.
Köpte inte Mattis och Lovis. Och jag tänker också så här...
Birk igen då, hockeyfrisyr från Farsta 1991.
Och Skallepär. De tre figurerna, alltså så här, man kan bara tillskriva att det var liksom några av Sveriges bästa skådespelare som gjorde de här rollprestationerna.
Genom tiderna, jag bara säga, vem ska någonsin...
Vem ska kunna liksom axla Lena Nyman? I'm sorry, men vem skulle ha kunnat göra det?
Det var liksom, det var deras kall. Jag tänkte
så här, Tuva Novott nu. Kan du bara stoppa in henne? Hon hade kunnat göra det.
Hon hade kunnat göra Lovis.
Ja.
Hon hade kunnat klara av axeln. Ja. Kanske Alex som Borka, ärligt talat.
Alex Roman?
Nej, Alex Skarsgård.
Ja, som Borka. Ja, ja. Det hade varit roligt.
Och varför inte pappa Skarsgård med?
Ja, han varför hade inte kunnat vara skalle på.
Ja.
Hur bra som helst.
Nej, för att, och den där röst...
Varför dåligt betalt för ja, Skarsgård?
Förmodligen, men sen måste jag säga att jag tycker ändå
Lena
att...
Lena Ossian hade kunnat vara Birk.
Jag vet inte, jag tycker så här, två gånger i rad kan man inte så fatalt misslyckas med att kasta. När det är liksom hundratals pojkar som söker den här rollen.
Ja, okej, okay. Kan... men också så här, hundratals svenska skådespelare som hade velat göra liksom...
En... Det är klart att Skarsgård hade velat göra den. Stellan hade väl lätt velat göra den.
Jag vet inte, fan, det kanske krockar med
Stellan, smsa mig.
Pengarna tog slut.
Jo, fast älskling, pengarna tog ju slut när det var färdiginspelat.
Jaha.
Ja, det var ju då så de hade inte råd att distribuera den, för det kostade mer. Så då Netflix dök upp, så liksom inspelningen och betalningen var redan klar.
Okej, okay. Mm. Nej, men de, och det, jag vet ju vad det har kostat att träna de där hästarna.
Ja.
Så att mycket pengar hade de. Det var inte, de kunde nog ha pungat fram det.
Ja, ja. Ja, så här, det är med behållning. Och det är också roligt att eftersom den är lite mer långsam och lite mer Schwarzekatze den här gången, så har det slutat med att jag har suttit själv och suttit flera, sett flera avsnitt medan ungarna har haft någon kompis hemma hit och dit. Men sen har de tillbaka tittat.
Mm.
Så här, jag tänker att de klarar liksom ett avsnitt i taget. Och det är också det, är så här, det blir intressanta samtal som vi pratade om Jesus här under påsken också.
Mm.
Och det är någonting som barn tycker är väldigt spännande, både religion och liksom det som har varit. Och det kommer jag ihåg själv när jag var liten. Och de ville säga så här, ja, vi pratar inte så mycket religion. Bobo sa så här, men gud, vi pratade om Jesus och Gud i ettan, mamma. Nu går jag i trean, så här, det är över
typ. Mm.
Och Frasse var så här, aha, kan man korsfästas nu? Och så här, gör vi det? Har vi gjort det i Sverige? Jag var så här, du och dina frågor. Googla lite snabbt. Och liksom. De tror ju verkligen på Jesus, att han var en schysst kille.
Ja,
uh-huh. Det är kul att prata om. Och då var jag tvungen att googla om vi fortfarande korsfäster oss. Och det gör ju vissa galna människor, bland annat en dansk regissör som gjorde det för några år sedan och sen filmade det. Ja, då åker man till Chile, kommer inte ihåg namnet, och sen så är det meningen då att man ska klara 7 minuter vad det är. Aha. Och då spikar de ju
genmannen.
Ja, de följer, alltså det är
de
samma,
gör hela Jesus.
Ja, sen kanske det inte är liksom samma tjockis spikar, men det är då de här 5 liksom, ja, men straffspikarna på vardera hand upp på kors. Och han klarade väl då 13 minuter istället för 7. Och sen filmade han det här och pratade om det.
Liksom. Åh, herregud. Ja. Men jag har också hört någon sjuk som mycket berättade för mig.
Och svimmar man innan eller under, då tar de ner en direkt. Så att man måste ju vara ganska, ganska inom situationen, mentalt stark då.
Men gud.
Liksom, vad är grejen?
Nej, men Micke berättade att det inte egentligen av, man dör inte av blodförlust eller så, utan själva positionen när du står så här, det klarar inte lungorna av. Så lungorna ska tydligen kollapsa av att du är korsfäst. Liksom, att det är det som är problematiskt.
Tack gode gud, säger jag, att de liksom inte pallar med. Men
liksom, fy fan vad horribelt.
Men det är en sån vidrig... Alltså, ja. Varför, sa Frans?
Ja, och det är också, jag tycker att det är ganska svårt att begripliggöra. Så här. Han dog för våra synders skull. Mm. Alltså hela den... kristna tesen är ju liksom otroligt svår att förklara för våra barn. Att varför
han var
då?
Förebildkillar. What would Jesus
han
have done?
Han var took the bullet for us. Man bara, jag vet inte, det är en jävla märklig symbolik i det där. Liksom, att,
men det är också...
Jag brukar säga till mina, när de är liksom i den åldern i alla fall, att liksom... Det handlar ju sjukt mycket om att stå upp för sina ideal och att stå upp för, våga vara en motståndsman. Alltså att våga så här, påpeka att det som händer här i vårt samhälle, det här är fan inte rätt och det här är inte riktigt.
Att inte vara en liten lort. Som...
Nej, han var ingen liten lort. Han gick ut och gjorde uppror. Mm. Han var ju en upprorsmakare. Han stod på de svaga sida. Han var ju liksom extremt politisk Jesus, tänker jag.
Absolut.
Om man liksom bortser från att vi tänker att han hade någon typ av så här gudomlig kraft, utan bara tänker på honom som en historisk person. Så
politisk
liksom,
vilde.
Ja, verkligen. Mm. Och en, liksom i en tid då det fanns den här typen av straff. Alltså jag tänker på alla som befinner sig i länder med just dödsstraff och med liksom en lagstiftning som är så här, rätts, alltså
som är så jävla osäker rent rättsligt, att man vågar ändå stå upp för sina ideal och för alla människors lika värde och sånt. Det var ju det han gjorde.
Han tog en för teamet och det, när man tänker på det på det sättet, det är ju många som gör det idag också. Jag tänker Irak och Iran, de här unga tjejerna som bara säger, jag vet att jag förmodligen kommer liksom,
jag kommer dö.
Dö om jag tar
anfallen. Jag riskerar det liksom. Jag gör det bara.
Och utan, vad ska man säga, den här typen av modiga, ja, vad ska man ens kalla dem? Hjälta vill jag inte heller säga.
Motståndsmän.
Jag tycker inte heller, jag kan inte säga att jag kanske alltid tycker att det är rätt. Men
jag tycker det är ganska spännande att vi liksom fördömer så hårt islamistiska liksom självmordsbombare och sådär. Det är klart att deras dåd skadar andra också, men att vi tycker att det är så obegripligt att man kan gå i döden för någonting som man tror. Alltså det var väl precis det Jesus gjorde.
Det som också är intressant tycker jag, hur liksom barn och människor har utvecklats bara på 100 år. För då sa Frans, om Gud fanns, mamma, var bor han nu då? Ja, då säger, men ja, enligt liksom, ja, sagan eller vad det nu är, om man tror på det så bor han ju i himlen. Och då tyckte Frans, men vad fan? Typ liksom, varför ska han bo i himlen? Verkar Jesus kom ner och hjälpt till då? Liksom, sure att någon kan bo i himlen. För de har ju åkt flygplan, det fanns ingen Gud där.
Nej, och folksen frågade ju också en relevant fråga. Liksom när man ser bilder på korsfäst Jesus. Hur kunde Gud tillåta det här då? Uh-huh. Man bara, ja just det. Där har vi så här teodicéproblemet. Alltså, om nu Gud finns, varför prövas vissa människor så jävla hårt? Hur kunde hans egen son då få hänga och dingla på ett kors i det största det lidandet av allt?
Liksom? Många dåliga farser har ju för sig funnits.
Ja, det har det ju för sig.
Ja, så it makes sense.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hörrni, kära älskade lyssnare. Vet ni, jag fick precis ett mejl från Jenna. Vårt stundande Summer Boost Camp, alltså ett retreat i 3 dagar, mellan den 7 och den 9 juni, som vi kommer att hålla.
Ja, Sannisen.
Surflogi, ett glamping hotell som är, nej men vad ska vi säga,
out of this world. Jag går i god. Jag vill flytta dit, jag vill göra en Chanel.
Ja, du vill bara liksom bosätta dig på surflogiet
och jag vill ha den frukosten och jag vill ha den liksom outcome, den utsikten,
att vakna och se bara havet precis några 20 meter ifrån de här glampingtälten och den här vita sanden på Tofta. Nej, men, alltså Gotland är magiskt, surflogiet är liksom Gotland som essens. Så kan
ja, det
säga.
Måste jag säga.
Och vi ska nu ha en inte din morsa boostcamp. Och det, ni som lyssnar på podden vet ju hur peppade vi inför det här är. Och det är alltså 30 unika platser. 7-9, alla måltider ingår, föreläsning från dig och mig, yoga med Sofia, breathwork, vi har bastu, det är, du får testa...
Liksom, får testa en bastu.
Du får testa en bastu, nej men du får testa SUP, du får testa att cykla med oss.
Vi ska laga mat.
Vi ska laga mat tillsammans.
And the freebies.
Ja, och ni kommer ha... få otroliga goodiebags. Och vi är ju med hela helgen och kommer ju bo på surflogiet. Så att det här är att inte din morsa häng utan Guds nåde. Och vi har tänkt att det här ska liksom få inleda vår sommar där vi sätter intentioner för hur vi ska få vår bästa sommar någonsin egentligen.
Det är en liten prepp-pepp.
Prepp-pepp. Ja. Och liksom bara så här, du börjar med det viktigaste, dig själv sommaren 2024. Ge dig själv 3 dagar. Och Jenna har nu meddelat att det finns några platser kvar. För det är nämligen ett par som har varit tvungna att avboka. Så helt plötsligt från att vi hade fullbokat förra veckan så har vi nu, jag tror att det är 3 platser kvar. Så att är ni ett litet gäng eller bara du själv, det går alldeles utmärkt att komma själv.
Ja.
Ja, alltså det är, vi placerar er i rum tillsammans med andra singelresenärer. Så att ni får
träffa jag kanske dyker andra, in.
Inte din morsa lyssnare. Det kostar 6800 kronor, som sagt, tutti frutti ingår förutom färja till och från Gotland eller om ni flyger eller vad ni, hur ni nu tar er dit. Men kom!
Ja, det
och
kommer bli underbart.
Och för att boka en plats så skriver ni till jenna@surflogiet.se. Boka och Jenna svarar också på frågor om ni har det kring kost och ja, sånt annat praktiskt. Vi ses på surflogiet!
Ja, vi måste kanske berätta lite mer om goodiebaggen ändå.
Ja, det tycker jag. Berätta.
Det är Didriksson.
Ja, det är Didriksson.
Det är Didriksson. Det är en väldigt fin regnrock.
Ja.
Det är glowy. Det är lite den här som jag har idag. Hur bra är den här ansiktet?
Åh, herregud, du har glow.
Ja, jag har verkligen glow.
Du har sinnessjukt glow.
Och det är Lindex, underkläder. Och det är, det kommer, ni kommer tjäna på att åka dit och få världens härligaste helg med mig och Sanni sen. Och jag och regngudarna. Pratat med Enoch Onkesson uppe i Norrland. Och lite sierskor som har siat i kaffesump. Och så här. Det kommer bli kanonväder och vi kommer ha en underbar helg. Så boka då. Och om ni glömmer bort den där Jenna-adressen så kan ni bara DM oss. Puss och kram!
Veckans kulturgärning. Gengångare på Stadsteatern.
Just det.
Med Helena och Sandberg. I huvudrollen. En Ibsen-pjäs.
Jag älskar henne i Deg.
Oh.
Jag hade liksom inte förstått hennes storhet förrän jag såg Deg.
Nej, jag tycker att hon är som en svensk Arquette.
Ja, ja det är. Hon är fantastisk. Hon har fått så bra roller också de senaste åren.
Ja.
Det är väl det som har gjort att hon har kunnat shine
ja,
and glow.
Hon har också så här fått gå från att vara den här underskön liksom. Alltså att hon var så vacker och snygg liksom, blev placerad i sådana roller att hon faktiskt har kunnat göra liksom, så mycket mer nu när hon har blivit lite äldre jag tycker, men den var i alla fall kort och gott helt fantastisk. Det är Claes Östergren som har översatt och skrivit då, eller liksom format Ibsens text till svenska och till antar för den kändes extremt relevant och nutida. Den handlar om en familj, en mamma som vankar runt i någon norsk liten håla liksom, och väntar in sin son. Som ska, det är ett familjedrama, jag ska inte dra hela storyn för att den är egentligen ganska irrelevant. Det som är ja, men, kärnbudskapet i den och frågorna som ställs i den här pjäsen och i den här texten, det är liksom vad är arv och vad är miljö? Det är de eviga frågorna för dig och mig också som vi hela tiden uppehåller oss kring. Alltså, vad är vi formade till? Vad föddes vi med? Hur mycket kan vi förändra av det som är vi? Kan man ens förändra någonting? Eller är vi liksom egentligen ganska mycket skrivna i sten från att vi föds? Alltså med tanke på liksom en diagnos till exempel som ADHD. Och i pjäsen här så har vi också då så här, hur mycket kan vi förhindra typ generational trauma? För att Helena Sandberg spelar ju då en mamma som gör allt hon kan i sin makt för att hennes son ska då slippa konsekvenserna av pappans vidlyftiga leverne i form av otroheter, excesser i alkohol, att han är en jävla skitstövel bokstavligen. Så hon försöker ju då i sitt föräldraskap skydda den här sonen från pappans bristfälliga föräldraskap och skickar då iväg honom för att han ska få växa upp på en stabil plats. Och ändå så kommer sonen hem 23 år gammal och visar sig ha exakt samma rumbler and drumbler beteende som pappan har. Alltså han är bara typ en kopia av sin egen far. Lika jävla jobbig han. Kommer hem och bara super, liksom är som ett stort jävla barn. Där har vi Mattis kolerisk liksom så här ut i fingerprinsessorna.
Så det är, hjälp mig, rädda ja, mig, nu rädda känner jag så.
Ja, bara grå, han spelar alltså en otroligt rolig karaktär som Emil Jonsson spelar då Oswald, sonen. Och sen har vi då Johannes Kunke som är pastor Manders som, alltså han gör en så jävla rollprestation i den. Jag måste säga att jag, och Gerhard Hoberstoffer också. Alltså det är en så jävla bra cast.
Ja, men nu måste jag se den här idag.
Ja, du måste se den. Man bara, nej men den är så otroligt aktuell och jag älskar, det var precis som Poor Things. Jag hade ju liksom två storartade så här kulturella upplevelser och vilket jag bara känt att så här, men gud, varför går jag inte med på teater? Varför ser jag inte riktigt bra film?
Det hade ju varit utmaning att vi skulle gå på teater en gång i månaden.
Jag lyckades ju liksom aldrig hålla det, men nu ska jag liksom upp för det igen, för det är så härligt att få hela huvudet fullt av frågor, att man kliver ut därifrån och sen är man bara liksom ett ständigt så här samtal i sig själv. Det är ju det som är stor konst på något sätt. Det är ingen som vill besvara frågan eller pådyvla oss någon typ av åsikt eller något synsätt, utan du går ut därifrån och bara, men gud, vad är det här liksom som jag har varit med om? Och man kan vara både irriterad och tycka att det är liksom så här orimligt, och varför var den där karaktären på det där viset liksom. Bra konst är ju liksom också raka motsatsen till moralpredikan. Den vill inte liksom forma oss, utan den vill bara få oss att tänka på något sätt.
Det är ju svårt för samtiden att man liksom inte ska moralisera, så här, att man inte kan ha två spår i huvudet samtidigt. Och jag tycker det är så tydligt också när man tänker på sitt eget liv och hur det blev. Man vill liksom ha en förlåtande dag. Frans frågade om det på vägen in i bilen också. Han bara, vi pratade om att man kan ha talang. Den har man i sina gener. Att man, till exempel att jag är bra på fotboll och pappa är bra på golf. Och du föddes, liksom, du ville direkt hålla på med bollar. Och så var det med Dante också. Han bara, för vi pratade om Ronaldo då. Ronaldo ska sluta om ett par år. Och så här, och hur kan det vara att så många som har föräldrar som gör någonting, själva blir kända och själva liksom blir artister och så här. Stod vi upp exemplet då, familjen Wahlgren. Och då sa jag, det är en blandning av, nu är han 7, men jag kanske pratar lite vuxet med honom, men arv och miljö och var man bor och hur man ser på sig själv. Men om man är uppvuxen på en teaterscen bakom liksom teatern i kulisserna och ser sin mamma eller pappa, dels får man ju självförtroende, men dels är det ju ofta att om någon i din familj har en vacker sångröst, det är ingenting liksom, det kan du inte riktigt träna upp, utan då får du någon av barnen det, kanske inte alla och sådär. Det är som att i vår familj så är det några som gillar att hålla på med bollar och några inte. Det är så, man får med sig mycket, men sen kan man påverka själv genom, som du, träna varenda dag så kan du bli ännu bättre. Men det här generationstrauma, det är ju väldigt spännande när man läser om det, att så här, två generationer senare så kan någon rent liksom fysiskt drabbas av samma sak, eller känna skuld för någon som till exempel inte har fått plugga. Det är liksom, det är ett fenomen som jag tycker är superintressant.
Ja, det är otroligt spännande och fascinerande, och det är också så här, ja, men det ligger så i linje. Och samtidigt kan jag också tänka på så här, vad mycket man kan göra när man liksom läker generationstrauman. Jag tänkte på det apropå liksom den stora så här familjesammankomsten då, när min brorsa hade lite kalas för sin dotter, så sågs jag och mina två bröder och våra då avkommor tillsammans. Och jag var så glad när jag gick därifrån, för jag bara kände så här, jävlar vilka bra föräldrar de har blivit. Alltså fäder. Alltså de har ju inte då kopierat
våran...
Buffertifräkan.
Nej, liksom. Och som egentligen, man kanske inte kan säga så mycket mer om hans föräldrastil mer än att han var extremt frånvarande.
Ja.
Men att mina två bröder har liksom aktivt fattat beslut att vara väldigt närvarande. Att vara... Alltså det är varannan timme med de där ungarna. Alltså det liksom, skulle aldrig falla dem in att typ inte vara med sina barn. Eller nu som min äldsta brorsa har ju separerat. Men det är ju 50-50 som gäller. Och han är liksom så mån om att vara så närvarande i sin flickas liv. Och det är bara så här, nej men gud, det går ju faktiskt att bryta.
Ja,
alltså, det går att man
måste bestämma sig.
Man måste bestämma sig, ja. Man måste också så här... Bara försöka aktivt också jobba för. Sen är det klart att det är vissa grejer som kanske är svårare då att komma åt. Men rent så här praktiska ställningstaganden går ju faktiskt att ändra på, ja. Hyfsat enkelt. Liksom att så här, jag ska i alla fall vara liksom tidsmässigt. Så här. Sen är det ju såklart mycket svårare att, till exempel som jag pratade med Olga om, att så här, emotionellt omogen. Jag såg någon så här, är du liksom immature, emotional immature? Det pratar ju holistik om, yep. Nu hela tiden. Tuppen ja.
For life.
Här, symptom. Här är så här, 5 signs av att du är så här, emotional immature. Jag bara skårar så högt på alla liksom.
Ja.
Och det är väl det som, ja men Olga sa det också. Hon bara, nej men jag... I relation till andra, att hon bara, nej men jag är ju van vid så här, mina föräldrar som så här, går i affekt så fort det är liksom. Vi bara exploderar så fort det händer minsta lilla grej. Liksom, att man inte kan reglera sina egna känslor, sina egna affekter. Man kan inte bara så här, stopp och tänk, utan man bara, reagerar känslomässigt. Det är gråt och det är lite Börje...
Ska du säga? Du då? Hon bara, jag är 4 år gammal.
Och Olga sa, hon bara, men du är liksom lite grann förlåten för att du typ var ett barn när du födde mig. Men det är också så att vi har ju vuxit upp, jag och mina bröder, med två föräldrar som var så här, alltså hade en sån enormt låg emotionell mognadsgrad, så att det liksom var ett skämt. 0% liksom skills i konflikthantering, 0% skills att bemöta känslor överhuvudtaget. Så att de var så här,
första känslan skulle ut bara.
Ja, alla Mattis. Stäng igen ledsen alla känslor nu. För de är så obehagliga, för att vi vet liksom inte hur vi ska hantera dem. Så då är vi bara liksom känslomässigt
köris.
Ja, min pappa. Jag tror i och för sig så här, kanske 80% av alla 40-talistmän någonsin, att man bara, oh no, jag känner något så här. Vi jobbar på att känna så lite som möjligt bara. Och att distrahera oss från allt.
Och då hämtar vi en flaska vin om det gjorde för ont. Eller flyr.
Ja, alltså inte vad som helst. Vi är ju inte så mycket bättre vi heller.
Nej, jag vet. Jag kanske är där med vinet.
Men vi kan skylla på vårt arm, men vi kan också försöka... tänka på det. Och jag kan också se progress hos mig själv om jag jämför mig själv som mamma till Olga då för 23 år sedan mot hur jag tar hand om liksom Fox känslor. Alltså där är
den sista fick vi liksom. Så känner jag med. Jag bara, han är liksom mer mogen än vad typ alla pappor och mammor tillsammans, Frasse. Han sa, ta det lugnt nu. Han sa till mig igår när vi skulle väg på lunch, han bara säger, nu är du och jag Morran och Tobias. Du vet, säger någon Morran, det klarar jag bara inte av. Jag bara, vad menar du? Vad menar du? Vi är lite sena, men liksom, det var ju för att den och så skulle skylla ifrån mig. Han bara, men mamma, jag menar inte det. Det är bara att du har liksom den där kappan. Nu har du en röd blommig klänning under och så ska du på med någon liksom rött, någon kappa. Du ser ut som Morran. Jag bara, du vet, jag bara direkt. Det är faktiskt en dansk designer. Men så kände jag sig, nu vill inte jag ha den mer. Liksom. Nej, men att de så här, kan se att det finns vissa drag hit och dit, bla bla bla. Men att jag också känner den här upprättelsen med att få två barn till, att jag är så här, nej, jag kommer inte gå in i drama.
Nej.
Och det säger jag ganska ofta nu så här, jag går bort från ditt drama nu. Till X-Men, till bla bla bla. Jag går inte med på det längre.
Jag har läst mycket om The Art of Repairing. Jag börjat följa en brittisk barnpsykolog och även en amerikansk. Hon har ett jättebra TED-talk och hon pratar just om så här, den viktigaste egenskapen man kan skicka med sitt barn. Det är just att kunna reparera det som man alltså så här, emotionell skada som vi alla kommer åsamka varandra. Liksom att leva i grupp och att leva i familj och i relation handlar ju om att vi, alltså konflikter och skav kommer uppstå. Men det absolut bästa förmågan som vi behöver träna oss i, det är att kunna reparera när man har sårat någon annan, när man har gjort något fel. Alla gör fel, vi har liksom
alla har brister och karaktärsdefekter. Det viktigaste är att bara kunna liksom be om ursäkt, göra om, gottgöra, liksom så. Det är liksom, det är inte svårare än så egentligen. Lär man sitt barn sådana typer av strategier, precis som vi pratade om förra veckan, att lära sitt barn att ta hand om sina känslor, alltså så här, att det inte är farligt att känna ångest, att det finns olika tekniker liksom för att kunna hantera det som känns tufft och tungt, så är det ju en precis lika jävla viktig egenskap att kunna göra om och göra rätt, att gottgöra, att be om ursäkt, att reparera där det blev fel. Så det funderar jag skitmycket på. Den typen av strategi var inget jag fick med mig.
Nej, och jag tänkte på det igår, att jag är så här, jag tror att jag har fått ett förlåt av de tre ändå viktigaste männen i mitt liv. Papporna till mina barn och min egen pappa. Jag tror att av allting som ändå har skett, det måste man väl ändå ge mig. Så tror jag att jag har fått...
Det var väldigt låg frekvens på förlåten.
Väldigt, och förståelsen. Ja. Utan det har bara varit egentligen rädda mig, anklaga mig. Alltså så här, men den eviga offerkoftan. Och sen då liksom, ibland, och nu tar jag på mig hjälterollen. Ja. Och jag tror jag fått ett sånt där
men gott,
förlåt för allt. Nej, gottgöringen...
Nej, men det är den... Alltså jag kan säga så här, för mig är det... När jag tittar tillbaka på min mamma och på hennes liksom bristfälliga föräldraskap, det som drev mig väldigt hårt under hela mina tonår och fram till egentligen tills det återkommit under hela vår relation, har varit så här: det enda jag vill är att du ska validera det jag upplever som bristfälligt. Du ska bara säga så här: ja, jag vet, jag var ett fuck up, förlåt, jag kunde inte bättre. Det är liksom det enda jag behövde egentligen. Inte att hon skulle gottgöra eller kompensera, för hon jobbade väldigt mycket så här: vadå, ord är ingenting värt. Det är väl bättre att man så att säga visar sitt förlåt. Det var hennes liksom så här starka, så här, hennes försvar för sin oförmåga att säga de där orden. Och samtidigt så jag bara, nej, vad fan är det för fel? Jag tror visst att de där orden är så otroligt jävla viktiga. Att det är liksom början till att faktiskt erkänna att man har gjort någon annan illa. Och jag upplevde det som att mamma konstant, så fort man liksom säger nej, men det där var inte okej. Ja, men det var ju bara för att alltså hon gick i försvar och hade alltid tusen anledningar till att det blev som det blev och så vidare. Och kunde inte bara säga, ja, jag vet, jag är ett fuck up. Och jag säger inte att... Alltså jag har själv där. Det är en stor liksom brist hos mig som jag får göra. Men jag har inte problem gentemot mina barn och behöver. Alltså de kan jag verkligen bara... Gud förlåt, gud, det var jättedumt.
Hur och inte gentemot vänner heller.
Nej, du har inte det.
Nej, jag har inte
det. Du kanske har det. Alltså så här, jag menar, det är en skillnad också. Så här, det kanske är en person som avkräver dig ett förlåt som inte förtjänar det.
Nej, jag håller med.
I'm sorry, men då ska du inte ha något förlåt. Du förtjänar inte det. Du är inte en sköning du heller. Alltså så här, det kommer inte från rätt käft.
Nej, man behöver inte vara en people-pleaser. Måste man lära sig att göra en liten självskanning också. Var den här personen liksom värd?
Generellt svårt att be om ursäkt.
Ja.
Att man aldrig kan så här se att man själv skulle vara den felande länken. Ja, men då har man ett generellt problem med det. Och det bottnar ju förstås i någon typ av självförakt, att man inte ens står ut med att man själv kan ha en brist. Det är klart att det liksom inte är en skön egenskap. Och den är ju så jävla destruktiv. För det kommer inte göra ens relationer bättre.
Nej, och också att man måste vinna. Sista, liksom, det är så toxiskt.
Ja, man kräver ju också av sig själv då, att man ska vara perfekt hela jävla tiden. Så man går ju runt och liksom bara aktar sig för att göra fel. Att man hela tiden så här tassar på tå kring att nej, jag får aldrig göra fel, jag får aldrig vara fel, jag får aldrig liksom fucka upp, jag får aldrig...
Och så gör man det till slut ändå, för ingen kan leva så. Då blir fallet...
Så jävla hårt.
Ja.
För att man bara har så här perfektionskrav på sig själv.
Nej, det är intressant allt det här med saker som följer med oss över tid och rum och känslor man får fast man inte vet varför. Det undermedvetas gengångare. Men nu är nu och man får göra det bästa av det. Så let's live, motherfuckers!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help.
I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.